snack om serier med Anton Bjuvald, Anders Lundgren och Fredrik Kaplan.
Hej och välkomna till Hög av series 210 avsnitt. Jag heter Anton Bjuvald.
Fredrik Kaplan. Nej, och varför snabb?
Ja, lite.
Freddy, vad håller du på med?
Jag trodde jag skulle komma in där.
Och tredje person i rummet är
Anders Lundgren.
Föga förvånande, skulle jag vilja påstå. Vi ska den här veckan prata om mycket Star Wars, kan jag berätta. Mm. Men vi ska samrecensera den nya Star Wars-tidningen Journey to the någonting.
Star Wars Shattered Empire.
Den är väldigt rolig. Empire. När man beställer den från Previous så har den en förkortning som heter FACE.
Ja. Fase.
Fase.
Det är dansk.
Fase.
Fase.
Eller tyskt kanske.
Ja. Uh-huh. Ja.
Men i alla fall, fortsättningen efter Empire, efter Return of the Jedi. Mm. Som leder upp till nästa film. Det är ju det som är hela grejen.
Journey to Star Wars The Force Awakens.
Exakt.
Så är det.
Man var bra.
Men vi ska också prata. Vi pratade i förra avsnittet om att vi tänkte börja dela ut Guldhögen.
Ja, precis, vårt egna seriepris.
Ja, och den kommer delas ut tidigt 2016 och gälla för alla serier som har givits ut under 2015.
Mm. Precis, väldigt enkelt, det är de datumen det
gäller. Ja, väldigt, väldigt lätt. Vi vet inte exakt när utdelningsdatumet blir. Det blir framöver, vi kommer annonsera när vi kommer att galan.
Men, live show, Bio Rio. Nej, jag vet inte. Jag vet inte vad som händer.
Ja, med vår planeringsförmåga så kommer det säkert bli så att vi läser upp det i ett avsnitt sen. Men då, vi har fem kategorier och där vill vi få in nomineringar.
Jag vill påpeka att jag gör flera festivaler varje år, så att jag tar inte åt mig om det här med dålig planeringsförmåga.
Ja, men vi.
Ja, det här kollektivet
vi har.
Ja, okej. Okay. Ja.
Jag är snabb att ta åt sig här.
Ja, men det är ibland skon klämmer, vet du. De kategorierna som faktiskt Freddy och Anders har fått bestämma. Jag har inte lagt mig i det här.
Vi är övervägt.
Men det kommer bli de kategorierna som är lösnummer.
Bästa lösnummer,
bästa
alltså.
Lösnummer.
Enskilda lösnummer.
Enskilda lösnummer. Mm.
Ja.
Bästa nya serie.
Mm.
Bästa album.
Ja.
Bästa utgåva och bästa serietolkning, som är en väldigt öppen kategori.
Ja, precis.
Men till exempel kan vara en serieutställning. Det kan vara en
fackbok om en speciell serie.
Om man har gjort en skiva inspirerad av en seriekaraktär. Ja. Eller varför inte gjort en film, långfilm baserad på en serie?
Ja, det kan det också vara.
TV-spel.
Mm. Ja, absolut.
Kortspel, brädspel.
Ja.
Jajamän, så. Allt går.
Ja.
Nästan.
Nästan allt.
Jag
vet inte om jag ska nominera den där snubben som hade byggt en 2,5 meters dräkt så han skulle se ut som vad heter det, Apocalypse.
Det kvalar
det också,
absolut
det är
in.
Jävligt skön serietolkning.
Det kommer absolut
som
in.
Helst, vi kommer inte nominera, utan vi kommer kräva att ni, våra kära lyssnare, skickar in nomineringar till oss. Och sen kommer vi sålla bland dem och ta ut
det som vi tycker är bra.
Det som vi tycker, vi kommer ta ut fem, tror jag. Ja. Att
det beror på hur många bra nomineringar vi får också.
Precis, och sen så kommer vi dela ut det här någon gång i början av 2016. Mm. Så att,
och det blir förstås priser och hej och
hå. Ni får gärna börja skicka in redan nu, men en sann nominerare väntar ut året förstås. Men vi vill ju gärna ha förslag redan nu.
Skicka gärna in redan nu.
Precis. Det går bra. Så att det är bara att nominera på. Och man får nominera hur mycket man vill. Vi kommer sålla bland det som ni har skickat in. Helt enkelt.
Men för tydlig också, bästa utgåva är alltså just hur utformningen på en serie. Helt enkelt. Att det är en flådig volym. Eller hur, Anders?
Ja.
Mm. Precis.
Väl genomförd.
Väl genomförd.
Och det här är både svenskt och utländskt. Och...
Precis. Vi valde att ta ett helt globalt grepp. Mm. För att inte ringa in för mycket liksom.
Nej.
Eller att man hamnar det här bra för att vara svensk.
Ja, men exakt, vi kör helt. Om du har en bra svensk serie du vill nominera, går jättebra. Är det en japansk manga-volym, det går jättebra.
Mm.
Allt är okej.
Okay. Känner du några sköna pingviner som har ritat lite fint, går också bra.
Bra serietolkning.
Ja. Vi går på gröten istället för att tassa runt den. Och börjar med en Journey Star Wars Phase 1 Phase number 1 som är tecknad av
Ja, det här är ju
Marco Checchetto Vi blev ju rättade förra
gången. Vi har blivit
gången.
Rättade.
Ja, för att det här är ju samma team som gjorde The Punisher för ett par år sedan.
Yes.
Greg Rucka och Marco Checchetto.
Mm. Färglagd av Andres Mossa och med ett snyggt Fyllnåt-omslag i alla fall den jag har läst.
Ja.
Yes.
Och det här är alltså utspelar sig precis efter att
det är under fighten över Endor helt enkelt.
Precis.
Man får se när de drämmer in i den här något utblås här som Millennium Falcon åker in.
Ja, just det. Ja.
Ja.
När skölden är nere.
Ja, ja precis.
Spoilers!
Ja, precis. Och sen så är det en av huvudpersonerna här. Det rör sig ju mer kring figurer som inte varit med hela tiden.
Ja, precis.
Nej, jag tyckte,
det är en A-Wing-pilot som nästan skjuter ner Luke Skywalker när han flyr från dödsstjärnan med sin faders kropp.
Jo, men jag tycker att man bara kastas in i början av den här rymdstriden och att man får se alla de här de som inte har huvudroller i Star Wars.
Shara heter de. Shara, Green Four.
Mm.
Väl extremt duktig pilot och många TIE Fighters på sitt fuselage, vad jag kan förstå efter hur hon flyger och skjuter och har sig här. Jävligt tajt.
De osjungna hjältarna skulle man kunna säga. Precis, dels så skjuter hon inte ner Luke för att han lyckas anropa henne precis i tid. Och sen så räddar hon honom igen genom att skjuta ner TIE Fighter som kommer och hade skjutit ner honom utan problem annars. Hon liksom räddade honom två gånger kan man säga, bara på några sekunder.
Bortklippt av George Lucas, det är typiskt honom. Han är kvinnofientlig.
Men i alla fall sen så får man vara med lite vid festen på Endor.
Yes, whoop whoop.
Ja, nej, jag får se bland den här välkända boken som håller på att banka på Stormtrooper i hjälmar. Och sen så återförenas ju Shara med sin make, Kes.
Ja, de kallar Stormtrooperna för Bucketheads.
Bucketheads, ja.
Säger de det i filmerna?
Nej, men jag tycker det är helt okej.
Ja, absolut.
Och sen så visar sig att det finns en Imperiegarnison kvar en bit bort.
Föga förvånande,
för de hade ju faktiskt man har ju inte bara en bas på en sån här planet. Så att det är ju mop-up som gäller. De tycker det är ohövligt att lämna kvar imperietrupper.
De stackars
bivåkarna. Ja, men det här fixar vi ni killar och tjejer. Det blir nog bra. Det är väl historien i korthet.
Ja.
Och det är som sagt, man sugs in hårt. Jag gillar det här faktiskt.
Och det är en cliffhanger deluxe i slutet.
Ja.
Because it's not over at all.
Nej.
Jag tyckte det var jättebra i avseendet första nummer på någonting som kanske blir... Alltså jag är sugen på att läsa mer. Så då är det ett bra första nummer. Jag gillar verkligen... Teckningarna är ju fantastiskt snygga. Speciellt de här rymdstriderna är ju otroligt.
Jo, det var väldigt...
Ja, det är svårt att fånga.
Ja.
Men om
det är ju det. Men jag tycker jag var väldigt impad av Checchettos rymdfighter faktiskt. För att det är få förunnat att få till den här dynamiken som man vill ha liksom i en... När det flygs och skjuts och sånt. Men han lyckades väldigt bra med det.
Ja, jo. Mm-hmm. Och jag tycker också att det känns som att det är en rätt bra så här, den här soldaten, den anonyma soldaten liksom, så på något sätt. Hon kommer väl förmodligen, och hennes man kommer väl förmodligen bli karaktärer som fortsätter hänga med i alla fall i den här
serien,
i den här serien, men det är ändå jag tycker alltid att det är lite kul när man, för vi kan ju de andra figurerna, vi vet ju vem Han Solo är, vi vet ju vem Luke är. Det är lite roligt att få se dem bara lite så här suddigt i bakgrunden.
Men det är därför som jag känner att jag gillar det här bättre än huvud Star Wars tidningen som utspelar sig mellan då Empire's Nej, den efter första, va?
Det är
precis
just
mellan
det.
Star Wars och Empire Strikes Back.
Ja, jag har ju läst Darth Vader som jag tänkte prata om en liten stund, och den utspelar sig också precis efter att första dödsstjärnan har blåst sönder.
Ja, och jag har ju läst i kapp då. Och då känner jag att där så får man istället den här känslan av att händelserna i den här Star Wars-tidningen, ja, de liksom underminerar det som händer i filmerna lite. Det, ja, det kanske är dumt att känna så, för jag har ju läst hordvis med andra, ja, Star Wars-serier, liksom som de gamla Marvel-tidningarna och sådär. Mm. Då tycker jag enbart att det var coolt, liksom, men då var ju inte allt, då var inte historien klar och sådär, så att då kändes utvikningarna lite mer naturliga. Men här så tyckte jag att det dippade stenhårt, särskilt efter att John Cassaday inte tecknade längre. Och det blev... Immonen som hoppar in.
Och det är en liten annan stil.
Ja, och inte dåligt på något sätt, men just att det var ändå Cassadays teckningar som gjorde att jag kunde ta att manuset var lite småsvajigt. Och jag menar, de försöker ju så här slänga in lite nya figurer, som en dam som dyker upp och hävdar att hon är Han Solos fru till exempel. Och
lite så här. Det är lite kul. Ja. De bara, men vi har sett Firefly.
Ja. Mm. Ja, lite så. Men alltså, den serien känner jag nog att jag kommer släppa här i samband med nummer 12 har jag väl signed.
Ja, det gör. Yep.
För sen så blir det någon så här jättecrossover med just Darth Vader, Vader Down.
Ja.
Men, jo, men den här så att jag måste säga att jag tyckte att Shattered Empire kändes som en roligare tidning att läsa, för att som sagt den var mer rappt berättat och kändes inte lika mycket som sån här, ja, men gammeldags fanservice. Vad fan gjorde Boba Fett när han gick ur bild liksom. Yes. Ja. Det, så känner jag att den vanliga Star Wars-tidningen av Jason Aaron är väldigt mycket.
Mm-hmm. Ja, men ska vi säga att, vill du säga någonting, Freddy, om den här tidningen mer? Eller ska vi
jag gillar den. Jag gillar den.
Det är ju bara ett starkt första nummer.
Starkt första nummer.
Det är inte riktigt mycket diskuterat kring ett första nummer än ett helt album. Då, men...
Nej, jag tycker jag gillar den verkligen.
Men visst håller han jäkligt hög nivå. Checketto. Checketto.
Ja, absolut.
Och sen alltså, rent manusmässigt så är det väl inte heller så jävla dåligt. Men jag tycker att Checketto är som sticker ut här. För att hela den här grejen att Shara då, som är kvinna, ändå får vara den som hela tiden ska hålla på och oroa sig för att hennes man är ute och pangar sig. Ja. De har ju varit rebeller i x antal år. Den grejen känns lite trött.
Jag håller med dig. Ja. Jag håller med dig för att det är tråkigt att det är så. Men samtidigt, det är klart att man är orolig. Liksom.
Exakt. Hade du inte lite knut i magen? Jag tyckte väl att han lyckades...
Jag var inte helt säker på att han...
Nej. Man blir engagerad, jag blev nervös. Jag bara tyckte att
en jag tänkte, det här kan inte sluta väl, kände jag hela tiden.
Han hade kunnat bara flippa på pannkakan och det var en kar som oroade sig för att hans tjej just för att hon var med i ett strike team liksom.
Men då hade vi suttit och sagt, tråkigt att vi inte fick skära mer om henne liksom.
Men jag
förstår vad du menar, men jag ser inte som att det är en kvinna som alltså,
hon är ju inte någon sjömanshustru, hon är ju med faktiskt.
Ja, precis, och det är det jag gillar, att hon trots allt, precis som, och det känns som att han säkert lika orolig på sin sida liksom, så där. Det är den känslan jag får.
Men så kan man ju se också. Mm. Fast det är hennes historia som berättas, och det är ju en bra grej.
Ja. Och riktigt snyggt på slutet också när de går in och sen så kommer bara spoiler blir det lite grann, men när Han Solo kommer ut ur den här bunkern och så, då var jag så här så får vi inte säga vad som hände, men ändå jag gillade det. Så att jag tycker det var roligt att läsa. Betygsmässigt skala på 1-5, en stark 3 skulle jag säga.
Ja, jag också.
Jo, precis.
Teckningarna gör att den lutar mer åt 4, men stark 3 säger jag nog.
Jo, det ligger i vägen där, men nu precis, stark 3 låter ganska vettigt.
Jag har ju då läst, du har ju pratat lite, du har läst Cap Star Wars. Ja. Jag har läst Darth Vader 1-3.
Mm. Hur känns det?
Manus av Kieron Gillen och illustration av Adi Granov. Mm. Så bra folk.
Ja, Kieron Gillen var väl det vilda kortet. Ja, jag var lite osäker på hur det skulle gå. Men Freddy hade ju en hypotes att han skulle vara hållen i strama tyglar av Lucasfilm och Marvel, så att det skulle kunna bli bra.
Jag tror faktiskt att när det är så här hög profil, alla som jobbar på de här titlarna har vuxit upp med Star Wars och är antagligen alltså nördar liksom. Mm. Annars hade de inte tagit det här projektet och jobbat på det.
Har ni läst...
tror att de har extra vördnad när de jobbar med det på något sätt.
Ja, jo.
Har någon av er läst Darth Vader?
Jag har läst allt.
Hur långt? Du är i kapp?
Alla nummer.
Ja, okej. Okay. Men då skulle vi kunna diskutera. Jag har bara, eftersom att jag då läser på Marvel Unlimited, så har de bara fått tillgång till de första 3 nummer.
Ja, men
bara.
Det är ändå ganska snabbt tycker jag. Det är bra.
Jag måste säga så här. Att det handlar ju om att Darth städar upp efter misslyckandet med dödsstjärnan.
Yes.
Och jag tycker att det är 2 stora problem. Mm. Det första är att jag är väldigt överkänslig för historier kring Darth Vader, eftersom okay. att det gjordes tre fruktansvärt dåliga filmer om Darth Vader. Det
vill säga, de minns mig inte.
Phantom Menace. Ja, nej, men grejen är att jag blir lite så. Jag tycker att Darth Vader är bäst när han är bara det okända hotet som bara är ond och stor och farlig. Liksom.
Man måste hålla sig borta från honom, annars är man död i princip.
Precis, och det visar de ju här. Ja. Jag menar, han force chokar Jabba the Hutt. Liksom. Ja. Det gör man inte ostraffat, ja. Fast han gör det ostraffat, men ändå. Och han slaktar folk till höger och vänster. Ja. Och jag förstår, okej, det här är en ond snubbe. Men jag blir lite så här, jag tycker ändå att det är... Alltså, ja, jag vet att det är absolut fel att gnälla på att de har gjort en serie överhuvudtaget om Darth Vader, men jag blir lite så här, det är lite kontraproduktivt så, men jag känner ändå att han är inte riktigt lika... Oh, du, det blir inte så bra, tycker jag.
Du hade hellre följt Star Wars-titeln där han är antagonisten, ja, liksom. Att, för här är han ju verkligen, ja, och, fokus också, det är honom man följer och hejar på.
Och de grejerna som jag tycker är bra i det här, det är när det inte är historia om honom, när det är historia kring runt honom och hur man anpassar sig kring Lord Vader och sådär. Det tycker jag är roligt och intressant. Men det är ju också för att jag vet att det är Hayden Christensen som är i den där dräkten.
Det är det som
är så svårt att koppla bort liksom, på något sätt. Men teckningarna är fantastiska. Ja. Det är grann och skitduktig. Ja. Och jag blev lite så här disorienterad i vad är upp och vad är ner i vissa teckningar. Men
på ett bra sätt eller på
eller? Dels den är på ett bra sätt, för jag förstod att det var det han ville förmedla. På andra ställen så var det såhär, jaha, okej, varför skulle... Ja, sådär. Men jag kommer definitivt läsa vidare av det här, för det var inte så dåligt att jag tänker ge upp det. Men för att det är kul. Och det är kul också att se Imperiet. Det är kanske mer roligt att se hur Imperiet fungerar än specifikt Darth Vader. Så.
Ja. Och sen, för sen fråga då.
Ja,
absolut. Har du läst... några andra Vader-serier, för Dark Horse gjorde ju också en del solo-grejer och sådär med honom.
Några har jag läst alldeles för länge sedan för att kunna reflektera någonting direkt.
Jag tänkte om du hade någon sådär, ja, om du var så alldeles för länge sedan, men jag tänkte om du kände att någon annan gjort en bättre tolkning när det liksom funkar för dig att läsa en Vader-serie än det här.
Jag har ju en tolkning, eller jag har ju en annan skapare som har gjort grejer med Darth Vader som jag tycker fantastiskt mycket om, och det är ju Seth Green och hans Robot Chicken. Och det kan man inte ta på allvar, men jag har ju fan så mycket roligare med dem än vad jag har med det här.
Okay.
Och då är det lite såhär, varför har jag det? Och det var något som jag hörde en jätteintressant intervju med Seth.
För att det är one-liners och sketcher.
Ja, men precis. Men yes. Poängen är att eller det som är intressant är att Seth Green har sagt det, att de var på väg att göra en komediserie om Star Wars. Hade han varit med och skulle göra en serie om typ folk som tog hand om imperiet, alltså så här, typ logistik människor inom imperiet. Så han var på väg att göra en humorserie och hade pratat med George Lucas, med Lucasfilm, det var på gång, och sen sålde Lucas det till Marvel, och då så kom han dit och så bara, är det här fortfarande
Disney, va?
Till Disney, precis. Och så kom han dit och skulle på möte och bara, är det vi fortfarande på dem? Vi skulle vilja fortsätta, men grejen är att nu ska vi göra de här filmerna och allting, så vi vill inte riktigt lägga fokus på en tv-serie som förlöjligar det här imperiet, eller lite driver jäckhyllar, men så att han sa det själv, att hans problem är nu folk som kommer fram och bara, min son älskar Darth Vader, han är jätterolig och ramlar runt, och så grinner sig, fast Darth Vader är en ond snubbe, han ska inte så han tycker det är lite jobbigt att han själv har skapat den här, att det finns vissa personer som bara ser Robot Chicken, och han säger han blir förbannad, måste se filmerna först liksom.
Men det är lite intressant, det är också ju att indie-tecknaren, före detta indie-tecknaren får man säga, för nu är han väl rätt upp i smöret, tror jag, Jeffrey Brown, som ju gör den här Vader's Little Princess som också kör på lite Robot Chicken-spåret, fast mycket gulligare då. Darth Vader är ute med prinsessan Leia och köper glass och lite sådär, vad roligt när han får det på hjälmen.
Ja, precis, de är väldigt harmlösa.
Gulliga grejer som har genererat mängder med merchandise och sånt, så jag hoppas att Brown skrivit bra kontrakt så att han faktiskt får pengar baserat på försäljning, för att de där säljer nog jävligt bra.
Ja, absolut. Jo, men det är ju en sån här ge bort bok och sådär.
Men om man ska prata mer om Darth Vader som karaktär, alltså så tycker jag att det man får göra med Vader och använda honom som bäst, det är, tycker jag, som ett hot. Mm-hmm. Någonting som är farligt, något som man ska, alltså det så här, som ett lite som ett monster i en slasherfilm eller någonting. Ja. Någonting som man, han är så bäst när man inte, när man inte riktigt vet vad man har honom, och då om han är fokus för en serie, så blir det lite, för mig blir det lite, det tar lite glansen över på något sätt.
Det jag gillar med den serien jag tog upp när vi hade vårt Star Wars specialavsnitt med Rebel Robert. Ja. Vader's Quest av Dave Gibbons och var det Darko Macan, va, som skrev, tror jag.
Kan jag kolla upp det?
Ja, men i alla fall, för det, där så fungerar ju Vader på just det sättet, och den är extremt snyggt tecknad, så den kan jag verkligen rekommendera att du skaffar om den återutges nu här då av Marvel, antar jag.
Men, jag förstår hur du menar.
Blir det mer...
Men frågan alltså, är, har det skeppet kanske seglat eftersom de har gjort de tre prequel-filmerna och allt sånt där?
Ja, kanske. Angus McKee och Dave Gibbons var det som gjorde.
Jag tycker ändå att serien gör ganska...
Nej, förlåt. Mm. Det är Angus McKee och Dave Gibbons skrev den. Ja. Och P. Craig Russell när han var inker var den, och Dave Gibbons tecknade. Hur som helst. Ja, förlåt.
Ja, jag tycker att den här serien gör ganska bra jobb i att bygga upp Darth Vader som en hård badass i alla fall. Han kanske inte är onda superhotet, men att han är en cool karaktär liksom. Som jag diggar stenhårt. Jag tycker den här serien är grym.
Vad tyckte du om att Boba Fett och en svarthårig Wookiee dyker upp i första avsnittet?
Ja, men det är det här som är så bra. Star Wars är ju ganska snällt egentligen. Ja. Alltså, om man tänker efter alla karaktärer som visas. Ja. Och det finns några få som de här prisjägarna.
Bosk, gillar jag verkligen, för han skjuter ju Wookies, han hatar Wookies.
Ja, men precis. Bosk är en av de här stenhårda som man bara skymtar, som man vill höra mer om. Och det får man ju göra här. Ja. Alla onda typer får man höra mer om, och det är ju fantastiskt alltså. Svarthårig Wookie som verkar asgrym. De här, han träffar ju senare i nummer en slags... Indiana Jones inspirerad karaktär, som man ska säga, en tjej som in och gör intrång på olika ställen och letar skatter och sånt där, och det dyker upp mina favoriter, de jätteonda kopiorna, det är som de onda tvillingarna till R2-D2 och C-3PO, som Triple Zero och jag kommer inte ihåg vad det heter, men som är jätteonda, som C-3PO ondingen bara älskar att tortera människor liksom. Okay. Och är svinond, och Triple Zero är bara full, är som en bomb liksom, bara full med vapen överallt.
Okay.
De bara slaktar. Sånt tycker jag är jätteroligt.
men blir det inte lite, för mig blir det där, för det jag tänkte med Boba Fett och med de här Triple Zero och den svarta.
Jag vet inte, att droiden TT-88 eller sånt, jag vet inte. Ja,
IG-88,
tack.
Ja, ja, fast det är inte han, det är inte den som är med här, men
nej. Nej, IG-88 är en annan assassin droid.
Ja, precis, det finns en liknande droid.
Nej, men jag känner att det blir, för mig blir det lite så där. Det blir lite fanservice-grejen liksom. Och vi vet att folk gillar C-3PO, så då gör vi en ond C-3PO. Det blir
jo, men det kan, alltså, jo, men det ligger absolut
i det. Han kommer bli Deadpool i Star Wars.
Men jag blir alltid så här, när man har ett helt jävla universum som ändå är så rikt på grejer, så är det så tråkigt att man kommer tillbaka till att det, ja, men det är Twilight.
Ja, men precis. Det var ju fan på Tatooine igen liksom, i den här nya Star Wars-tidningen. Jo. Jag blir så jävla trött
på det. Nu igen.
Jag hade inte varit coolt med en Gungan Bounty Hunter istället liksom. Eller coolt, vet jag inte om det är rätt, men
det är väldigt mycket en no-go-zone när Gungans alltså,
kanske har dött ut. Men jag gillar Vader-titeln, den är ju inte någon full poängare, det kan jag absolut inte säga. Men jag tycker den är underhållande. Jag gillar att plöja igenom och se vad han håller på och mörsar igenom nu. För det blir ju mycket Vader-mörsande.
Ja, för det är ju intressant att se just hur förändrade tider gör saker även med gamla franchises. För det noterar vi även med Dark Horse, den senaste omstarten med Star Wars-tidningen, att det var ju lite hårdare stämning i den faktiskt ändå, även om jag med allt det hemska med folkmord och sånt skedde ju redan i filmerna liksom. Men här så stannar man upp liksom vid en bild då när Leia skjuter en liggande stormtrooper i huvudet liksom. Man får inte se det exakt så.
Nej.
Och sen så underhåller Jabba Darth genom att de åker ut och skjuter Bantas i på hans sail barge. Det är hans sätt att säga, fan vad roligt, det är så härligt att höra när de dör. Det är Jabba liksom. Och Darth Vader bara,
Han gillar ju Bantas. Nej, inte Bantas, han gillar Sand People.
Sand People, nej, men de förstör ju för Sand People, så att han är väl lite nöjd, antar jag.
Ja.
Och så här, jo, men så att det är lite så här mean streak faktiskt i de här nya Star
Wars-serierna. Ja, det kan stämma. Ja. Kan stämma.
Men det är också sådär, för han åker ju och snackar med Jabba. Och så passar han på att åka och slakta lite Sand People. Ungefär som att det är hans hobby.
Han gör det?
I Darth Vader.
Okej, han bara tog en avstickare bara. Ja. Sometimes you just gotta stop and smell the roses.
Ja, precis. Och det är också så här, just det, så här var det. Det var ju en av de där hyddorna där han skådespelade så fruktansvärt dåligt tillsammans med Pernilla August. Så då blir jag lite så här, jag vet inte.
Du får flashbacks.
Precis, jag får så här,
nej.
Vietnam.
Jag pratade faktiskt med Pernilla August om
jag tycker
hennes skådespeleri i Star Wars en gång. Okay. Jag blev glad.
Oj.
Jag kan säga så här, att jag tycker jättemycket om Pernilla August. Jag vill inte på något sätt säga att det är hennes fel, men nej, det är alltid Hayden Christensen.
Nej, hon gjorde väl jättebra jobb, var inte så. Det var väl bara att hon var i de filmerna.
Ja.
Eller filmen.
Ja. Ja, jag kommer definitivt läsa vidare av Darth Vader.
Gör det, det kanske lossnar för dig längre fram.
Ja.
Det ska jag göra. Vi går vidare. Vad har ni läst mer? Är det något mer som har ni något mer Star Wars relaterat, eller ska vi gå på X Star Wars utanför Star Wars?
Nej, jag tror inte jag hade något mer.
Vi rullar vidare. Freddy, du har någonting helt annat. Eller?
Ja.
Eller vill du vara kvar i rymden?
Nej, men vet du vad? Ja, vi kan ha oss lite liknande. Jag har läst 8 House av en av mina favoritförfattare, Brandon Graham.
8 House Arclight.
Ja, precis. Precis, för den här serien är lite knepig. Den
spännande.
Marian Churchland heter hon som tecknar och färglägger. Okay. Väldigt tjusigt. Det är en serie som innehåller flera serier. Så att nummer 1 och 2 hör till Arclight arket och det är inte avslutat. Så fick jag nummer 3 handen nyligen. Då påbörjas istället en helt annan story som heter Kiem, som är mer åt Star Wars-hållet, att det är öken och sci-fi-grejer. Jag kan hålla mig mer till den här Arclight-arket som är mer renodlad fantasy med magi och mycket episka landskap och blodmagi använder de. De byter kroppar med varandra. Det är mycket Brandon Graham knas. Men jag är ju ett stort fan av Prophet-serien som han gjorde innan, som jag pratade en del om.
Okej.
Ja, extremt snyggt alltså.
Ja, det,
och figurdesignen är fantastisk.
Ja, den är helt otrolig. Så att det är, man känner det väldigt mycket liknande teman som återkommer i den här serien som fanns i Prophet. Men den var ju som en franchise. Han hade ju övertagit knasiga serier.
Han gjorde ju en uppföljare på en Image-titel från 90-talet.
Precis.
En Liefeld-titel, va?
Ja, exakt. Mm. Så att det var liksom grunden. Och han lyckades göra den här bajset till en skinande guldklimp liksom.
What?
Ja, men så att nu har han istället fria tyglar att göra något helt från grunden som inte är baserat på någonting redan existerande.
Ja.
Och bara go bananas med knasgrejer och samarbeta med de tecknare han vill. Så jag måste säga att jag blev väldigt förtjust i den här serien. Väldigt, väldigt snyggt tecknat som sagt. Men jag blev lite förvånad när det bytte spår, men jag får bara... Jag får ju ta det. Ja, precis. Mm. Och jag ser till att jag vet att det är några prempare som läser From Under Mountains.
Mm-hmm.
Som också hör till den här 8 House-serien på något sätt. Så nu måste jag skaffa den titeln också.
Okej.
Okay. Jag fattar inte varför den inte ingår i den här. Ja, hur som helst. Om man gillar Prophet, om man gillar From Under Mountains, ska man helt klart kolla upp 8 House.
Arclight.
Ja, precis. Börja med nummer 1 och kör på, säger jag.
Ja.
Snyggt, fint, spännande, inspirerande, konstnärligt och ja. Allt man vill ha.
Ja, Anders?
Nej, jag har inte så mycket mer. Jag har varit tungt upptagen med Lovecraft-festivaler.
Ja, jag förstår. Men då kan jag skjuta in med en titel som vi kommer ha sålt där. Junji Ito, en av mina absoluta favoritserieskapare. En japan som gör mycket skräck, har gjort en ny antologi som heter Fragments of Horror, som ligger bra till i vår guldhögen nomineringskategori för bästa utgåva. Kolla in det här.
Fantastiskt snyggt.
Är det en slags foliering, va?
Ja, oj, ja, gissas. Det blir ännu otäckare om man flippar omslaget, för det är tryckt så att man ser lite glänsande demoniska former framträdande. Man fattar varför personen på omslaget ser ut som skriet av Edvard
Munch. Jag, alltså jag kan inte ta så mycket, för den här görs ju bäst om man inte vet någonting om den egentligen, för det är bara korta, jätteknasiga grejer som händer. Men det är väldigt äckligt och det är jobbigt och man bara älskar det liksom.
Ja, vad bra.
Jag kan nämna en grej. Det här är en av mina favoriter. Det är en häxa som hugger huvudet av en ung man, så att han måste hela tiden stå och hålla i sitt huvud och pressa ner det från halsen så att han inte ska tappa huvudet och dö. Det är så korkat.
Fan vad jobbigt.
Jobbigt läge.
Det är jättejobbigt. Så han går runt och bara, nej, nys sök. Inte typ.
Nej, sök sjukvård.
Och det är en ung kvinna som är besatt av dissektioner och vill bli obducerad själv. Och det är mycket äckliga grejer alltså, och det är fantastiskt. Det är väldigt,
det låter bra. Du har verkligen sålt in den här cool. till Anton nu.
det är groteskt och sinnesutvidgande. Junji Ito, den här skräckmästare. Fragments of Horror. Ja, det är finemang.
Ja, jag kan bara jag har läst klart Black Widow Runnen som Edmondson och Noto höll på med fram till dess att det var dags att starta om allting. Och den heter alltså volym 3 som hette End of Days eller någonting sånt, tror jag. Eller End Days eller någonting sånt.
End Days,
Och den var intressant, för vi läste ju allihopa de första numren där det pratades om att hon, de målade upp hennes jobb nu som att någon slags bot för allt hon gjorde under sovjettiden.
Exakt.
Vilket också, det är intressant med kronologi nu, för nu är det ju såhär, det är 25 år sedan muren föll, och då var hon, så hon borde ju vara i såhär kanske 45 års åldern eller någonting sånt nu, men hur som helst.
Ja, hon är ju född 84 enligt Captain America Winter Soldier-filmen.
Okej.
Så då hann hon med mycket mördande under, hur som helst. Så är det här, får man nämligen här se en av hennes första jobb som hon gjorde, där hon hade ihjäl folk som kanske skulle kunna betecknas som oskyldiga. Lite beroende på vad man har för inställning. Men definitivt är det så. Men man får i alla fall se de synderna hon tycker sig ha begått, som hon nu gör botgöring för. Och jag kan säga så här, att min uppfattning, om jag inte har uppfattat det här helt fel, så är hela den här albumsviten, de här tre albumen då, som Edmondson och Noto gjorde tillsammans, har ingen koppling alls till övriga Marvel-världen i det avseendet att det var ingen sån där, men nu börjar världen ramla samman liksom, nu är det dags för den här Secret Wars-grejen, utan det kändes som att det var en historia helt fristående liksom, sådär.
Ja, var det så? Men för även så Punisher, det var en crossover med Punisher
lite grann
Black Widow där, nummer 9-10 någonstans. Och, så att de hänger väl ihop, Punisher så slutar det ju med att den här världskollisionen.
Ja, och här uppfattar jag det inte som att det var så, att det var någon världskollision i slutet så, utan det var snarare bara hon lägger av liksom.
Okej.
Okay.
Last Days
heter den, precis.
End of Days är ju Arnold Schwarzenegger-film.
Ja, just det.
Underskattad.
Är den verkligen
det? Nej, den är dålig, men den är underskattad. Den är inte så dålig som folk tycker.
Ja, det är roligt när Gabriel
Byrne,
ja. När en skejtare dyker upp som, och han säger, nice shirt. Ja, fuck you too, eller något sånt. Och så bara viftar han så han åker in i en buss. Ja.
Nej, vad han säger det. Hey kid, säger han. Ja. Från, låg alldeles långt bort för att ungen egentligen ska höra honom. Ja. Och då så tittar killen på och sen blir han på och kör.
Ja, just det. Och så då.
Det är bra. Han ja. Går, ja, helt med. Vi ska inte prata om en av dig nu.
Wow.
Men vad jag ska säga var att jag tycker att om man vill läsa riktigt bra Black Widow så är de här tre albumen liksom en perfekt början,
oh.
mitt, alltså det är som en, ja. Alltså det är tre album som är en contained historia, mm. som är jäkligt snygga, jävligt bra, väldigt välskrivna, väldigt vältecknade, och där man ändå får en känsla här i tredje så är Winter Soldier med lite grann och
ja,
så
Hawkeye. Jag har ju förstås, jag har ju lovprisat Winter Soldier albumen tidigare, ja. Där är ju Black Widow en framträdande roll, ja, där också, men det, de här är ju ännu bättre om man är specifikt Black Widow fan, för här är ju,
ja, men och även om man inte, om man bara har sett filmerna och är så här, åh, hon ja. Är ju cool karaktär, så är de här, det känns som att man kan läsa de här utan att behöva någon som helst förkunskap, för ja, det är ja, väldigt precis. Väl contained så det, ja. Jag skulle verkligen rekommendera hela sviten för någon som vill läsa en riktigt bra run på just Natasha Romanoff och hennes ja. Äventyr i världen.
Ja.
Så att,
det är det, annars får man gå tillbaka till 70-talet med när Gene Colan tecknade. Det är också väldigt bra Black Widow-serie där ett tag.
Ja, men det var det. Det blev ett lite kortare avsnitt än vad det brukar vara den här gången. Eller vad det brukar vara. Det blev ett lite kortare avsnitt än våra en timmes långa diskussioner om nyheter och sånt som sker ibland.
Ja.
Så att vi säger som vanligt. Nej, vi ska berätta vad vi ska göra nästa vecka också förstås. För då ska vi ju prata om...
Vi ska ta en trip ner i arkivet.
Ja, och ska vi prata bland annat Holy Terror.
Ja,
av,
just det, Frank Miller.
Och vi ska också...
Controversial!
Freddy är kallsvettig redan.
Ja, jag är faktiskt... Ja.
Ja, jo, men det är mycket Marvel nu faktiskt för mig, så jag har läst Shield by Steranko.
Ja, vad trevligt. Jag har också läst Marvel. Jag har nämligen eftersom att Age of Ultron alldeles nyligen har kommit på Blu-ray, så tänkte jag, vad fan, så jag läser inte originalet, men den senaste serien som heter Age of Ultron som kom 2013, så det är lite kort steg i arkivet, men de har läst typ 10 nummer av eller något sånt där. Eller ja, trevligt. Den runnen där.
Ja.
Freddy, har du något du kommer du läsa ur arkivet?
Nej, jag läste Holy Terror.
Ja, ah, just det, så är det.
Ja.
Inget mer? Nej, okej.
Det räcker bra.
Det blir bra. Och tills dess säger vi...
Läs mer serier.